Välkomna till Slag efter 12 den här fredagen. Mitt namn är Bettina Sågbom. Och idag så frågar vi oss här att försiggår det eller förekommer det planeringsanarki i Helsingfors. Nämligen en nyss avslutad arkitekturtävling hade som mål att pressa in hela 42 000 kvadratmeter våningsyta mellan järnvägsstationen och posthuset i Helsingfors. Och nu menar då många kritiker att det här är helt vansinnigt. Och de befarar att huvudstadens mest värdefulla byggnadsytor säljs till konsortier som är ute efter maximala vinster. Och vi ska lite diskutera det här, vad som försiggår i Helsingfors just nu. Det har väckt mycket diskussion på sista tiden. Förekommer det just nu en sån här planeringsanarki, kommer jag att fråga bland annat av Sirpa Asko Seljavaari från Samlingspartiet som sitter med i,
hejsan,
i stadsmiljönämnden. Välkommen.
Ja.
Och en kollega i stadsmiljönämnden, Mia Haglund, är också här från Vänsterförbundet.
Hej, välkommen. Hej. Tack.
Och sen har jag Mona Schalin här mittemot mig som är arkitekt och också en ivrig debattör då det gäller just Helsingfors, och du har skrivit insändare och blivit intervjuad om det här och allt möjligt. Nu får du, vi börjar med dig. Vad tänker du om det som försiggår nu i Helsingfors? Vi tar först, du behöver inte gå på någon specifik område ännu, men att så där överlag, hur ser det ut?
Så ser det ut att det har under de senaste 5 åren skett en ganska enorm förändring i hela det här förfarandet. Och det hänger delvis ihop med den nya generalplanen som faktiskt blev godkänd först 2018, men då är från, daterad 2015-16. Innebär ett nytt sätt att det där, så att säga, illustrera de här strävandena. Och sen alla de här målsättningarna för att Helsingfors ska växa så enormt. De påverkar nu alla planeringsförfaranden. Och det som har kommit in är att de här privata initiativen håller ju på att svämma över staden. Ja, det är ett liksom nytt fenomen. Och jag har själv studerat ganska mycket Helsingfors stadsplaneringshistoria och de senaste årtionden. Så hela den här idén om hur man kan bevara stadsbilden och bevara stadsrummet och långsamt utveckla. Och där har ju sett nu en enorm förändring. Och jag skulle kanske komma tillbaka till det lite senare.
Men när du sa det här privata initiativen som liksom strömmar in. Så ja. vad syftar du på då för initiativ?
Det gäller främst nu innerstaden. Det jag tänker på det som vi kallar för på finska för kantakaupunki, att stadsudden. Men visst finns det på andra ställen också. Men om vi nu koncentrerar oss på stadsudden så är det ju egentligen... Det kan man ju tänka att det här liksom Helsinki Garden, där nära Olympiastadion har varit ett sånt, det är idrott IFK, det är liksom sen då det var ju ett sånt här jättest projekt som vid Sandvikskajen har vi nu ett, alltså det är privata investerare som prövar hur mycket staden är villig att ge. Mm. Och så har vi naturligtvis Elgelplatsen som vi kommer att tala om, och sen det där, vad ska jag säga, vi kan kanske hålla oss till några exempel och de är flera.
Men när du sa att de prövar lite och tittar att hur mycket är staden riktigt villig att ge, och då kastar jag bollen över till våra medlemmar i Helsingfors fullmäktige och sittandes i stadsmiljönämnden. Sirpa Asko Seljavaara, jag börjar med dig. Hur mycket är staden riktigt villig att ge? Vad har du för...
Ja, jag tror att Mona har rätt för att vi bygger egentligen för mycket. Och vi har mycket kort tid att planera saker så att det kommer ut och sedan man kan acceptera eller inte. Och de flesta fallen vi bara accepterar det som arkitekten har planerat. Så att den här generationen som vi nu är i är att vi gör allt för mycket. Mm. Och därför vi måste lite nu stanna och fundera vad ska vi göra. Och just det som vi pratade med Mona där i korridoren var att till exempel Sandviken. Den här stora byggnaden som är planerad dit, det är allt för stort. Och sådant skulle man inte göra. då jag såg det här ritningar. Jag just sa det att nej, det kan jag inte acceptera. Men vi ska se vad det händer.
Men du, nu låter det när du pratar så här som du skulle sitta i någon opposition eller någonting sånt här. Jag menar, du är ändå medlem i stadsmiljönämnden och det är egen borgmästare som sägs vara en väldigt drivande kraft här när det gäller. Alltså Jan Vapaavuori som har varit det här motorn i den här utvecklingen att Helsingfors ska växa och det ska byggas.
Och då har det rätt i många fall. Men det är också så att vi har det gröna är nu det som planerar.
Mm.
Och det är lite sådant dubbelmoralt att man gör mycket och sedan säger man att man stöder naturen och så vidare. Mm. Men det är ingen natur kvar om man gör på det här sättet. Så att vi måste nu fundera i nästa perioden att vi inte gör så mycket.
Mm.
Så att vi tar lite tid och tänker om Eliälvsplatsen och Sandviken och så vidare.
Mm. Det där, vi kan återkomma till det som du talar just här om det, alltså den är uppdelad så här för de som nu inte är bekanta med hur Helsingfors styrs så det finns alltså borgmästare Jan Vapaavuori har ansvar för vissa områden så finns det andra som du talar nu om att Anni Sinnemäki egentligen är den där i toppen som har ansvar för planering och sånt här. Men här finns ingen grön nu i den här studion för att tala för dem. Men det där, Mia Haglund, nu vänder jag mig till dig och det där, här är nu två som tycker att det växer för snabbt. Vad tänker du?
Nu här, det går kanske en del diskussioner i kors för att det finns liksom många, många olika saker som kanske också i den allmänna debatten när det gäller just det här byggande så går lite in i varandra. Vi har ju generalplanen där som precis som Mona här tidigare sa baserar sig på att man ska öka en del och primärt kanske byggande av bostäder och nya bostadsområden och att de ska komma nära det här kollektivtrafik och att de ska komma speciellt nära spårtrafiken, både den befintliga och den som är på kommande. Mm. Och det är liksom en sak och där handlar också debatten ganska mycket om de här grönområdena som Sirpa var inne på.
Mm.
Men kanske den debatten som jag tänker att vi har här idag handlar kanske ännu mer om just den här innerstadsmiljön som Mona var inne på här i början och just de här stora privata det här som kanske mer handlar om liksom arbetsplatsbyggande så att säga eller så här kontorsbyggande och sånt att det handlar inte så hemskt mycket om det här bostadsbyggande utan att det är kanske hotell eller just det här något annat sånt här som har liksom med det här mer och mer arbetsplatser och mer och mer liksom så här privata företagsintressen och sen investerarnas vinstintressen att göra dem, det som man tänker på. Och det här där så tycker jag att egentligen att problemet är ju inte egentligen det att vi ser på olika områden i Helsingfors och tänker att skulle här kunna finnas någonting annat, skulle det här kunna utvecklas. Men problemet är det på vems villkor och på vems initiativ man gör de här planerna. Att jag tror säkert att alla här kan vara ense om att Eliälvsplatsen inte är världens trevligaste och på något vis mysigaste plats just nu för invånarna i Helsingfors. Och eftersom det ändå är ganska säkert att just den här bussterminalen som där finns för tillfället kommer att flyttas bort, en del flyttas till Kampen och så vidare. Det görs liksom en rotation. Så då blir det plats där. Men så som det ser ut idag så är det kanske mer av en sån här på något vis investerarnas sån här liksom godisbutik att man går runt i stan och ser att här kunde vi bygga någonting och så tar man kontakt med staden och så här pitchar sin idé och tar liksom samlar upp ett gäng då investerare och så börjar man utveckla området på deras villkor istället för att staden ska ta initiativet och fundera på att kanske vi ska ha någon slags arkitekturtävling. Jag själv tycker att det är en bra idé med arkitekturtävlingar Men utan att man bakar in det här liksom investerarnas vinstintressen redan i tävlingsfasen som sen styr de resultaten som man får. Och det ser vi i Elielplatsens tävling.
No, alltså nu kan vi ju, eftersom Elielplatsen här nämnts så många gånger, så kan vi ju ta upp det här, det som jag sa här inledningsvis. Alltså man hade ordnat en arkitekturtävling, avslutades strax, och den hade då som målren att man skulle då få in 42 000 kvadratmeter våningsyta på det här området.
Varsågod, det är just Sirpa. Det att vi gör maximal storlek och sedan grundaren som bygger tar den hela, gör så stor byggnad som möjligt. Så att till exempel Elielplatsen, det är för stor. Varför kunde man inte göra en del av det som vi har planerat?
Ja, Mia Haglund.
Men här måste jag nog i så fall det här ställa en motfråga åt Sirpa, eftersom vi då har suttit i samma nämnd som har gått igenom både det här godkännande av att man har liksom satt av den här platsen till just den här konsortiet för att planera. Och sedan så har vi också godkänt principerna för det här själva planerande. Och då i den här principbeslutet så har vi från Vänsterförbundet gjort ett motförslag som innebär att det skulle vara ett mycket mindre det här tillåtet kvadratmeters antal. Och det har du inte röstat för, Sirpa.
Ja, vi också, måste bostäder vara så nära varandra. Till exempel om du går till Kronovården ranta. Du ser
Sirpa, nu tänker jag inte låta dig byta samtalsämne, för att Mia Haglund utmanar dig direkt. Att varför röstar du inte emot det här förslaget om du tycker att det är...
Jag försöker okay. I min samlingspartigruppen, men det är så mycket många som är emot. Så att möjligen nästa period som nu börjar, jag hoppas att vi får prata om den här saken. Så att vi bygger bostäder allt för nära varandra och att vi bygger för stora byggnader.
Men det där, nu har Mona Schalin bett om ordet här flera gånger. Nu hör du här politiska, det är så här som besluten fattas här.
Jag nästan tappat tråden här. Det där, jag tänkte säga att det är ju alltså, när man nu går till den här Elielplatsen så är det ju så att det är ju den är ju planerad på 90-talet i stadsplanen som ett torg. Och där ska vara den här bussterminalen. Så det var en bra lösning. Och nu har ju Helsingfors regiontrafik också gett sitt utlåtande på hösten om att de ryms inte in i kampen, de här bussarna. Så det här är sak som nog, och det är en ganska stor kostnad för staden att flytta en hel bussterminal och med alla de tilläggs. Så det här är inte ett okomplicerat liksom, en okomplicerad lösning. Men det intressanta är ju att det här konsortiet som då så att säga har inmutat Elielplatsen, som ju är en plats, alltså inte en tomt. Och det där, det är då stadens mark. Och det där, ingen tomtmark enligt på något sätt förrän då staden skulle besluta sig för att det där överlåta den som tomtmark, hyra eller sälja. Och det där, och då är ju liksom de här målsättningarna utgår från, vilket man kan förstå, alltså ett konsortium av olika försäkringsbolag och framtidigt en sån här privat fastighetsinvesteringsinitiativ, och en kollega till mig som också var med och gjorde det här när de började med det här 2015-2016, där de första gången gjorde den här planeringsreserveringen. Så det var ju meningen att undersöka alternativ för markanvändning. Det skrevs in i villkoren och det var ganska strikt, så det skulle göras i samarbete med Helsingfors stad, och man skulle undersöka möjligheten att bygga på Elielplatsen. Men det kom ju aldrig ut i offentligheten någonting om detta. Nej, det gick 3 år. Jag vet att det gick, flera konsulter har varit inblandade där och har gjort ritningar. Jag har sett det, men de har aldrig offentliggjorts. Och det där, det är ju intressant.
Det är första gången jag hör om det här.
Jo,
också,
och därför så, det som har en stor kritik från mig och mina kollegors sida när vi har diskuterat det här, är ju det att i normala planeringsprocesser så gör man på stadsplanekontoret olika sådana här studier av byggnadsmassor, byggnadsvolymer, skuggning, som är alldeles jätteviktigt i Helsingfors med tanke på vår låga vintersol. Var ligger de djupa skuggorna under den tiden där folk ändå rör sig. Och att man det där då har så att säga utgått från att det här är en plats där man vill bygga. Men samtidigt finns det här stora konflikten i att det här är landets, nationens
alldeles viktigaste knutpunkt för trafik. Helsingfors järnvägsstation som öppnar sig med tre portar åt olika håll till tre olika offentliga platser. Mm. Där rör sig över 200 000 helsingforsare och andra invånare från alla, alltså varje dag. På den, och på Elgelplatsen kanske var 45 000 som rör sig där. Det är liksom en plats där det behövs liksom rum för fotgängare och rum för allt detta och för framtida trafikformer. Det kan vi inte veta vad vi kommer att hur vi kommer att utveckla vår offentliga trafik, men det är alldeles klart att när Tallintunneln, Tallintåget och allt det här, det behövs terminaler, det behövs. Varför använder man den här reserven nu till att placera en stor kontorsbyggnad eller hotellbyggnad som täpper till alla dessa möjligheter? Jag tycker att man borde ta tid till, aika lisa är ett så bra ord på finska, och se liksom att vad behöver staden? Det är att det här är försäkringsbolaget Ilmarinen och OP Kiinteistötuotto, för dem finns det oändligt många andra alternativ att investera i fastigheter än just på detta väldigt komplicerade ställe. Det är ju inte så att man liksom kan säga att stackarna de behöver få byggnadsrätt nu, för annars klarar de inte sig. De klarar sig bra, de använder lagstadgade försäkringsmedel till att investera i fastigheter. Men de kan välja ett annat ställe, det är för dem är det ju ett val. Mm. Och för staden är det ett val.
Nu bara först Asko, Sirpa, Asko Seljavar.
Jo, jag har sagt nästan i varje möte av nämnden att trafiken i runt järnvägsstationen är omöjligt. För det är allt för mycket trafik där. Och därför vi behöver en tunnel. Vi behöver tunnel från västra delen av staden till östra delen och under staden. Men det vänstra och det gröna, det vill inte ha den. Socialdemokraterna var nästan redan för, men inte mer. Vad ska vi göra?
Så du menar att om det finns en tunnel där, så då kan man bygga fullt där?
Nej. Men även utan det här reljälsplatsen, det är omöjligt. För det här spårvagnen till exempel från Kronovårdenränta kommer till Kaivokatu, Brunnsgatan. Så att det är omöjligt att ta så många spårvagnen dit om man inte har någon tunnel för bilar. Som också måste vara i staden.
Ja, alltså är det så här att man måste liksom, nu talar du till exempel här Mona Schalin om skuggning och allt möjligt sånt. Är det så att man måste liksom inkludera det i en helhetsplan med trafiklösningar med så här, om man, vad säger du, Mia Haglund?
Absolut, ja det måste man göra. Mm. Men här, jag ska gärna återkomma till det här som Mona Schalin sa om just de här alternativen för markanvändningen som ska utredas. För att det här tänker jag också som politiker, som inte är arkitekt utan samhällsvetare som bakgrund, att när jag ska fatta beslut, så då vill jag gärna se vilka alternativ som finns, vad som har utretts, vilka möjligheter, och sen på basis av det fatta beslut. Men så det som jag anser att det är väldigt problematiskt också ur en beslutsfattarsynvinkel är att det som vi får framför oss är sen liksom helt färdiga planer. Det är inte mera alternativ om olika inriktningar, att vad vi som stad, vad liksom vi som representerar medborgarna tänker om den här markanvändningen då, utan att det på förhand har fattats ett beslut att det här är det vi satsar på, att det sen är just det här privata konsortiet som sätter liksom förutsättningar att för att vi ska ge oss in i det här projektet så ska vi ha den här vissa mängden av byggnadsrätt, att det ska finnas liksom ganska mycket tillåten just det här kvadratmeter i byggnadsrätt och byggnadsmassa. Och sen så kommer det till oss och så ska vi säga ja eller nej.
Men nu talar vi här i passiv form. Det har beslutit, så det kommer nu någonstans ifrån färdiga. Nu är det ju människor bakom det också. Vem är det som har beslutit?
Ja, där tycker
jag att
det måste ni ju veta.
Sinnemäki.
Och inte kan hon nu alena sitta där och bestämma sånt. Inte det är ju möjligt. Nu måste det ju vara någon sorts grupp eller flera människor. Inte kan det ju vara så att en person sitter och bestämmer.
Nästan på det sättet.
No, jag skulle säga att det här, den strategin som beslutsfattarna la för staden i början av den här fullmäktiga perioden. Så där säger man ju nog att man vill också betona sådana här allians, det här former av byggande. Ja. Och det innebär ju just det där att man tar med egentligen liksom de privata aktörerna eller grundarna eller de som ska bygga, de som ska finansiera redan från början, så att man blir säker, så att man kan försäkra sig om att det verkligen blir någonting, att staden inte gör en massa planer och så finns det ingen att
och
förverkliga
denna man
dem.
Är ha? Denna man som du säger hela tiden.
Alltså här, det har ju fullmäktige beslutat om den här strategin.
Okej. Okay. Bra. Men jag avskyr de här passiva formerna, för jag vill alltid veta vem är vi talar om.
Men, ja, det är fullmäktige som har fattat beslut om den här strategin, där fullmäktige har då satt fast att man ska prioritera, eller att man ska prioritera sådana här alliansformer.
Okay.
Men sen går det ju vidare till beredningen, och själva anser jag då inte att bara för att det finns i strategin att vi ska ge oss in i sådana här alliansformer, att vi inte ska få presenterat framför oss vilka olika alternativ som kunde finnas.
Mm. Mm. Mona Schalin, bara då.
Jag kan koppla till det här, att det är ju det vi ser, att när man under 3 år hade tid för det här Elierplatsen från 2017 till 2020 att utveckla de här alternativen, som var förutsättningen. Sen tog tiden slut. Det kom ingenting att ta ställning till. Det fördes aldrig ut i offentligheten. Sen kom en ny planeringsreservation, och där ingick då arkitektur och landskapsarkitekturtävling var det ursprungligen sagt, men det ser man inte mycket av här. Men då så kan man betrakta, tycker jag, den här nu publicerade första kedjan arkitekturtävlingen. Det är de första så kallade massa- och volymmodellerna som vi kan bedöma. Och på basen av dem kan man väl ganska tydligt dra slutsatsen, som jag tror att alla här är ense om, att det är alldeles för stort. Vi har också fört fram i våra diskussioner och kritik av Elierplatsen att det är klart att man kan bygga någonting där. Det finns, jag kan komma tillbaka till det. Och det som är ju en outnyttjad potential är den här topposthusets östra sida som i de här tidigare planskedena hade varit. Man har skissat byggt där och placerat byggrätt på den sidan. Men överhuvudtaget att lämna den här platsen så att det faktiskt finns plats för människor att röra sig och göra en attraktiv solig plats där med några restauranger och sånt. Det är ju en vision som också finns med i målsättningarna för planeringsprinciperna. Men problemet med det här är det att det är ord mot ord. Samma planeringsprincipsdokument innehåller totalt liksom paradoxala målsättningar. Så att var och en kan välja ur dessa målsättningar vad som låter bra. Men man måste se på det konkreta. De alternativ som presenteras och värdera dem mot dessa målsättningar. Är det en bättre fotgängarmiljö, trivsam fotgängarmiljö, eller är det någonting helt annat som man egentligen är på väg att genomföra där?
Jag skulle här säga att i senaste nummer av tidningen Ny Tid så skriver Rainer Knapas bland annat på det här sättet, att han säger att tomtar säljs ut till investerare med maximala vinstintressen och våningsytor också maximala. Och just det här att han efterlyser också att finns det liksom alternativ, något annat än internationellt storkapital? Det låter så, men det där, det måste ju finnas ett penningmässigt intresse i Helsingfors också för det här. Jag antar att man också tittar på vad är någon villig att betala. Vad är en sån här, Sirpa Asko Seljevaara?
Det är lite på det sättet att man tänker att behöver man så mycket byråer, byråhus, så att nu människor jobbar hemma och det förändrar det här arbetsliv så mycket.
Mm.
Så att behöver man verkligen sån där pääkontor i rakennus till exempel.
Huvudkontorsbyggnad.
Mm. Ja. Och sedan man tänker att det måste göras. Och sedan det byggas. Och jag är lite rädd för att det ska bli tömma.
Att det står tomma.
Tomma, nej.
Ja. Mona Schalin.
Jag tycker jag har så bra situation att jag har 2 politiker här som jag kan fråga.
Jag vill det att
finns,
du gör
jag har nämligen undrat över 2 begrepp. Får jag
du får absolut göra.
Några som jag tycker är ganska centrala, för vi har också tagit upp dem. Det är det här begreppet kaupunkituottavuus, alltså stadsproduktivitet, som är ett horribelt begrepp. Men det används nu som att för att motivera väldigt många av de här, alltså så att säga, liksom så att säga välkomnande attityden till dessa
privata eller alliansinitiativ från stadsplaneringen så, och från också då stadsmiljönämndens sida som ju, och sen stadsfullmäktige kommer att göra besluten. Det är lite, den stadsproduktivitet är en fråga. Jag skulle väldigt gärna höra också att svar på det här. Det andra är en sån här ett märkligt dokument som heter Helsingfors centrumvision som är publicerat efter det att generalplanen godkändes. Det sägs att den fördjupar och förklarar generalplanens principer. Den kallas för en vision och det finns 20 linjer för att utveckla innerstaden. Där utvidgar man också innerstaden till att inbegripa ganska stora områden som vi tidigare inte har betraktat som innerstad. Och där är en av de stora målsättningarna i det här med att bygga mera toimitila på finska, då, kontors och hotell och vad det då, alltså alla slags verksamheter, affärsbyggnader. Och det är en av de målsättningar som finns här. Samtidigt så är här ju målsättningar igen för att liksom bevara stadsbilden och den gröna staden och allt det här. Och att, men här finns också en väldigt intressant sats där det står att stränderna öppnas för stadsborna och blir en sån här, ett gemensamt utrymme med där man kan vistas. Men centrum bygger nya fasader mot havet av hög klass och som passar i miljön. Jag vill inte gå in på det här, nu kanske Södra hamnen så mycket idag, men det där, jag skulle vilja liksom lite höra era åsikter. Den här centrumvisionen, den har väl då stadsmiljönämnden godkänt, kanske till och med fullmäktige, vet jag inte. Men vad är det här för någonting? Vad är dess plats i stadsplaneringen? Vad är dess liksom juridiska position i stadsplaneringen? När jag inte någonsin har hört i lagen att det finns ett sånt sätt att man planerar och vedjar till en vision som har skrivits.
Ja, varsågod, ni får svara på det här båda två. Ja, Mia Haglund kan börja.
Det här, när det gäller det här visionspappret, så det har ju ingen juridisk position så till vidare. Alltså det är ju på det sättet inte ett sånt styrande dokument. Utan det är ju mera, skulle jag själv säga, kanske en exercis i att våga tänka bredare och större än vad man kanske sen kan i sån här juridiska dokument eller i sån här liksom verkliga styrdokument. Jag tycker att den här centrumvisionen som blev gjord är helt okej, men samtidigt så tycker jag att den är ju hemskt okonkret. Alltså det är ju egentligen mera bara lite sån här måleri. Och det här, vad det sen egentligen liksom innebär, tycker jag att det är ju ändå ganska otydligt. Och där skulle jag säga att nu är ju självklart det här generalplanen det som förtydligar
varför
vi gör.
Varför har ni godkänt en sån grej om du själv säger att det inte har någon betydelse, att det är bara en liten dröm?
No, det är inte på det sättet drömmen. Alltså jag tycker att det är, liksom, det är ett sånt målande verktyg för att säga att vad har vi för potential, vad har vi för tankar, vad har vi för liksom, vad är så där möjligheternas på något vis universum och vartåt tänker vi oss att man kunde gå. Jag tycker att det finns liksom många bra saker i den här visionen om just till exempel trivsel och just det här med bättre för fotgängare och bättre för kollektivtrafiken och så vidare och så vidare. Men just när man tänker på att vad som egentligen styr, så då ska man titta på generalplanen. Att därifrån kommer det liksom det som sen händer. Och sen när det gäller just det här med att bygga verksamhetsbyggnader, så där är det kanske just lite tudelat, eftersom samtidigt ser vi att det finns det här en förtomning av centrum på ett vis. Alltså man är ju hela tiden hemskt orolig för fast Alexandersgatan, att vad som händer på Alexandersgatan, och många går i konkurs, många flyttar bort, många tycker att det passar inte mera. Och där så blir det ju kanske då en reaktion på att vi måste bygga någonting som passar för företagare, för vi måste ju ha utrymmen för företagare, för att det kan inte ändå bli liksom ett så här dött område. Men sen så är ju frågan just den att kunde vi också göra någonting för de byggnaderna som redan finns. Och det här, göra om dem ifall deras utrymmen inte mera motsvarar de behoven som företagare till exempel har, helt hur de är byggda, istället för att hela tiden bygga nytt. För att hur hjälper det på något vis livskraften på Alexandersgatan att vi får en liksom hemskt stor nybyggnad vid Eljelsplatsen? Att det kanske ändå, det kan ju hända att det gör den ännu tommare. Att där tänker jag att vi har verktyg som till exempel fotgänga centrum och att just att göra den här själva, just med landskapsarkitektur, göra de här områdena mycket mer trivsamma, som sen igen kommer att gynna de här företagarna.
Det där, vill du höra nu Sirpas säkert svar, tankar om samma frågeställning?
Det är lite på det sättet att vi behöver bostäder. Och det som är nära stranden och har havets utsikt, det kommer att säljas genast. Så att därför får vi mycket pengar och nya människor att bo i Helsingfors. Men sedan, jag kan inte förstå varför man bygger så många kontorbyggnader. Även till exempel där i Sandviken. Den där stora huset som är 6 våningen högt. Jag vet inte om Maj vet. Att vem ska ha den? Vem vill ha kontor där i Sandviken? Vem vill ha ett sådant hus? Det är inte sagt till oss. Så att nu ännu det är vi godkänna den. Vi måste få vänta att vem kommer dit och vem vill ha det här huset.
Mia Haglund vill svara.
Ja, just när det gäller den här specifika exemplet om Sandviken, så där måste jag säga att personligen tycker jag att det är det bästa projektet av liksom de här som vi har tagit som exempel. Att det tycker jag att det som är planerat där ser liksom mer passande ut än det som är planerat vid Eliasplatsen, eller vad jag tänker om Helsinki Garden till exempel, som nu redan är har fattats beslut om det här. Och där är det ju ännu frågan om man vet ju inte att blir det liksom en byggnad eller blir det flera byggnader. Jag själv tycker att det såg mycket bättre ut med några lite mindre byggnader som också hade liksom sån här luftigare diagonaler emellan sig och så vidare. Men där i den planen innehöll ju också ett ganska liksom ambitiöst förbättrande också av den där miljön för fotgängare, för människor som kommer till torget, för att det skulle finnas liksom platser just att också njuta av den här havsnärheten på ett mer tillgängligt sätt än det är idag. Och där ser jag att det som just Mona Schellin som du tog upp, att just det här med att öppna upp stränderna, så det här, så där ser jag inte liksom nödvändigtvis en motsättning mellan att bygga och att öppna upp stränderna. För att när man ser till exempel på Hagnäs, det som kommer att nu kommer det ju att byggas en del i Hagnäs, där som det finns ganska mycket parkeringsplatser som är nu liksom helt vid havet. Och i den planen är det ju inkluderat just att det blir liksom ändå, även om det blir fler hus, så blir det också liksom att den där själva strandytan öppnas upp på ett helt annat sätt. Det kommer att finnas olika funktioner där, det kommer att finnas ställen var människor kan tillbringa tid, oberoende om du nu bor där eller inte. Och det tänker jag att det är jätteviktigt att ha med. Men skulle man behöva bygga hus bara för att öppna upp, så nej, nödvändigtvis inte. Alltså självklart är det ju inte så. Nu måste man ju kunna bygga, liksom göra det mer trivsamt utan att det nödvändigtvis byggs till.
Jag måste här säga att vi har inte så hemskt många minuter kvar, och därför skulle jag vilja komma in på det. Det snubblades lite över den här frågan som jag är intresserad av egentligen, det att hur lite pengar, hur fattigt är Hesa? Ska vi säga så här, hur fattigt är det den här stadin här? På det sättet att är det så viktigt att man säljer till den som betalar helt sjukt mycket pengar? Alltså, Mia Haglund, kort svar.
Ja, jag säger kort att där har vi ju tagit ganska stark ställning emot att man skulle sälja just speciellt sådana här jättevärdefulla tomter i innerstads Helsingfors. Det här, för att där ser vi att det skulle vara värdefullt att staden behåller dem i sin ägo och kan då liksom hyra ut dem här. Staden är inte fattig, men samtidigt så har vi ju ändå stora investeringar, till exempel i de här olika spårvägarna, så nu finns det också.
Så utgifter. Ni behöver pengar med ena handen för att betala med andra.
Det är nog byggrätten som man betalar för. Så om man hyr eller säljer en tomt, det är så stor skillnad, för det är byggrätten. Sen när den är byggd så finns den där. Det är ju det som består. Då står den liksom 50 år framåt, så det är ju det som vi ska se på. Att det tycker jag inte är så viktigt egentligen att tala om här nu, att vem som hyr, alltså hyr man eller äger, köper man, fast det är nog har en betydelse.
Men det är ändå en inkomstkälla.
En inkomst som är fortgående med hyra ju också. Staden säljer ju så att säga byggnadsytan enligt olika pris, en prislista. Hotell, kontor, affärshus har olika pris för kvadratmeter byggrätt. Och det är där som det, men det är inte så enorma de där summorna egentligen. Jag har tittat på dem och det är faktiskt, för staden betalar infrastrukturen, staden betalar gator och torg, staden betalar för det här byggandet där kring. staden förbereder det här.
Jag måste säga, det andra som har kommit fram här när jag har lyssnat på er, så det är ju det också som i varenda stad så är det alltid markplanering och stadsplanering som väcker väldigt starka känslor. Därför att det är smaksak sist och slutligen. Det är som vad som är snyggt och vad som inte är snyggt och vad som är... Du skakar hötta med fingret nu här, Mona Schalin. Håller du inte med om det?
Det handlar nog inte om vad som är snyggt, utan det handlar om hur människor upplever och kan fungera i den miljö. Och det har ända sedan 1700-talet i Finland funnits en kamp mellan den liksom makten och invånarna om hur staden planeras. Då när man ritar ut nät över de gamla städerna så var invånarna väldigt mycket emot det. Så jag tycker det är helt naturligt och det ingår i det här att den dialogen ska finnas och den öppna diskussionen. Det ska inte vara så att det kommer från ett håll och all kritik är liksom på något sätt liksom negativt, uppfattas negativt. Man måste få diskutera, det här är det viktigaste. Och den europeiska kulturens en av de största, ska vi säga, vinningarna är staden. Staden och stadens, det kan man säga, det där finns vår kultur.
Jag hör att du brinner för det här, Mona Schalin. Jag håller helt med dig. Nej, det är bra, det är därför du är här. Alltså det är det där självklart att man ska få diskutera det och det är jätteviktigt.
Får jag gå tillbaka till den här frågan om att måste vi sälja eller hyra land? Mm. Jag tror att båda och. För till exempel stora hotellen, de vill inte komma till Helsingfors om de inte i någon tid kan sedan köpa den här marken som de ligger i. Och det är också viktigt att få investering i Helsingfors. För i Finland vi har allt för litet investering.
Mm. Så där, det är orsaken till att man ändå vill slå mynt av de här ytorna. Du får väldigt kort.
Men det bara stämmer inte helt riktigt för att till och med de som nu, det här konsortiet som planerar Älgälplatsen, så de har själv också sagt att för dem så det kunde även vara på hyra. Att det är också lite en sån här myt som man spinner att inga investerare kommer om de måste vara på hyra. Det tycker jag att det måste vi vara mycket mer kritiska till, den myten, för när investerarna själva säger att den inte stämmer.
Mm. Det skulle finnas mycket mer att prata om här, men tyvärr tar vår tid slut. Det som jag syftar till här med att man folk tycker jag bara är hemma själv född och uppvuxen i Hangö, och jag måste säga att där är det ständigt, det blir så otroligt heta känslor när man har ritningar på en byggnad någonstans på något ställe som, och det är liksom någon säger, åh vad det är fult och det där är ju snyggt, att varför bygger ni inte av trä, nej men varför då, att varför kan det inte vara ett stenhus men då är det ju glada amatörer som har en olika uppfattning om att vad som ser bra ut på just den platsen som de kanske har sett i hela sitt liv. Att det är liksom, det visar ju bara att folk bryr sig om sin boendemiljö.
Staden består av sina invånare. Mm.
Visst. Och nu inser jag att det här slag efter 12 idag var sådant att många människor som bor på andra orter i Finland sitter och vet inte någonting. Att vi har talat om Sandviken och Hagnäs och vi har pratat om Älgälplatsen och sådär. Men de flesta har väl besökt huvudstaden i något skede och kan ju nästa gång med kartan i handen titta. Att vad var det riktigt för ställen vi pratade om? Jag tackar er för att ni kom hit idag. Sirpa Asko Seljavaara och Mia Haglund från Helsingfors stadsfullmäktige och Mona Schalin, arkitekt. Och jag önskar er ett riktigt, riktigt trevligt och varmt vårveckoslut. Och så hörs vi slag efter 12 igen på måndag.